Vi har hamnat in i en situation, eller ett sammanhang kanske man ska säga, där människor längtar efter något som kan förändra deras liv. Något som kan befria från liv och ge liv. Något som kan befria från det gråa och lite instängda. Johannes döparen, som vi brukar säga, det är liksom en liten udda figur. Han lever utanför samhället i konstiga kläder och äter konstig mat. Och samtidigt är han väldigt, väldigt religiös, kan vi väl säga. Men han passar liksom inte in i den gruppen heller av skriftlärda och fariser. Han är en udda figur. Och han har ett väldigt kärvt budskap. Det är liksom inte det här glättiga, positiva eller enkla han kommer med. Han döper och döper i vatten. Och han förkunnar radikal omvändelse. Det är inte bara lite grann, utan det är allt eller inget. Det är väl därför han ger sig på en del religiösa ledare som kommer och vill döpas också och undrar: ni huggormars avföda, som man säger. Han vill ha ärlighet. Och jag tänker att många av dem som nu kommer att följa Johannes, de gör det därför att han kommer med något nytt. Någonting som faktiskt är radikalt. Men sen tänker jag att hans budskap är hårt och kärvt. En del kanske följer honom och döps därför att man har en rädsla av över att göra fel. En ängslan. Och när man läser vers 17, det vet jag att det är en sån här domedagstext som läses ibland. Han har sin kastskovel i handen för att rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin loge. Men agnarna ska han bränna upp i eld som inte kan släckas. Och det här säger Johannes om den som ska komma efter honom. Han säger om Jesus. Och då tänker jag, stämmer det här överens med evangelium? Det är ju ganska brutala grejer. Här har vi elden, det som ska brännas upp. Men vänta nu. Agnar och vete, det sitter på samma strå. Har ni tänkt på det? Det är inte två olika strån. Det är inte ogräs och vete. Agnar och vete finns på samma strå. Men agnarna kan du inte göra bröd av. Det gör du bara av vetekornet. Så det här som egentligen är skyddet för vetet, det måste bort. För att det som är gott och kan bli bröd ska kunna användas. Och då tänker jag att agnarna, det skulle mycket, mycket väl kunna vara det i mitt liv som inte är gott. Det som gör att jag dras från Jesus. Det som gör att jag gör saker som jag ångrar. Det som gör att jag inte är den jag vill vara. Och Jesus erbjuder med sin kastskovel och sortera bort det. Och det som är det dåliga i mitt liv, det kan brännas upp tack vare Jesus. Så kastskoveln, när jag nu har läst texterna, det blir positivt för mig. Det är någonting gott. Jag får lämna över. Och det här onödiga i mitt liv får blåsas bort. Och då kan det också vara lite lättare att begripa att Lukas sen talar om att Jesus inbjöd folk att svara på evangeliet. Det glada budskapet. Då blir ju faktiskt det här budskapet om agnarna och vetet någonting gott, någonting glatt, någonting positivt. Och då hänger faktiskt Johannes predikan ihop med det Jesus sen kommer att predika. Evangelium, glatt budskap. Som ni märkte så hoppar vi över några verser. Och de verserna då berättas det om hur Herodes och han har ju tagit broderns fru där och Johannes har ju varit på och tyckt att det där var väl inte riktigt korrekt. Så de var lite inkontanta kan vi väl säga. Men vi hoppar över de verserna. Och så går vi till dopet. Vi såg den här fina bilden i början. Det verkar vara massdop på gång. Och det här är ett omvändelsedop. Gör bättring och omvänd er. Och så kommer Jesus där. Men han behövde ju knappast omvända sig och göra bättring. Det liksom håller inte ihop där. Det finns en del teologiska skolor där man säger att det är först i dopet som Jesus blir Messias. Och det är de som gärna funderar kring det här och har svårt med tanken på jungfrufödseln. Jag står för att Jesus var Guds son från födseln. Så det är inte det som jag tänker sker i dopet. För mig är det mer det här att Jesus markerar sin tillhörighet med oss. Här är det mer en, ska vi säga, en övergångsrit. Jesus markerar att nu går jag in i den tjänst, i det uppdrag som Gud har kallat mig till. Han lämnar livet i Nazaret och han går in som predikant och som världens frälsare. Och han bekräftar med dopet att han är en del av mänskligheten samtidigt som han är Gud själv. De människor som var där vid Jordanfloden, de fick vara med om en mäktig upplevelse kan jag tänka mig. Jesus döps och så står han och ber. Och när han ber, det är då det händer. En öppen himmel. Den helige ande som kommer ner i form av en duva. Och så kommer Guds röst. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Du är min stora glädje. Och i dig har jag stort behag. Det är en rejäl manifestering. Och det här blev en markering, en bekräftelse att nu går han in. Och som Linnea sa, här är hela treenigheten på plats. Och när vi döper, då är också hela treenigheten på plats. För vi döper i Faderns, i Sonens och den heliga Andens namn. Och det var precis det som hände vid Jordan. Jesus, Gud och den heliga Ande. Hur är det med ditt dop? Kommer du ihåg när du döptes? Vi pratade lite grann om det här innan vi gick in på gudstjänsten. Och jag tillhör dem som skam att sägas inte ha koll på när jag döptes. Mitt barndop kan jag säkert ta reda på. Och nu hör ni var jag kommer. På 70-talet där jag bodde, där var det så att man inte riktigt tyckte att det var okej med barndopet. Så därför så är jag döpt 2 gånger. Idag skulle jag inte gjort det, kan jag säga. Men då gjorde man det. Men jag har inte koll på det datumet heller. Någonstans så var dopet viktigt, men ändå inte så viktigt att jag firar det som jag firar min födelsedag. Jag vet att en del människor firar sin dopdag. Och när vi döper framförallt barn, då uppmuntrar vi till att tända dopljuset på dopdagen och minnas. Och komma ihåg och prata om dopet. Jag ska inte göra någon gallupundersökning här, men ni kan ju reflektera själva hur ni kommer ihåg och om ni minns er dopdag. Det viktiga är egentligen ändå om jag lever i dopet. Vad innebär dopet för mig? Och här tror jag vi ska stanna en liten stund. Ett barn som döps, det döps in i Guds familj. Och där är vi helt klara över att det är Gud som verkar i dopet. Ett barn kan inte välja självt. Det är bara Gud som verkar där. Och där tänker jag att vi kan se en tydlig likhet mellan den judiska omskärelsen och dopet. Där omskars de judiska pojkarna vid 8 veckor, 8 dagar. Och vi har ett barndop, det sker ofta tidigt i livet. Jesus blev omskuren i templet när han var 8 dagar. Och det här var ett tecken på att man blev en del av det utvalda folket, en del av det judiska folket. Och i omskärelsen blev Jesus en del av historien och en del av alla judar som levt före honom och som lever idag. Barndopet, eller dopet när vi döper barn, det gäller både pojkar och flickor. Och här är vi inte judar eller greker eller kvinnor eller män som Paulus pratar om. Här gäller dopet alla. Och barnet döps in i Guds gemenskap och vi får ta emot barnet. Och så får vi hjälpas åt att visa på Jesus och på Guds enorma kärlek. Barnet får växa i tro och i gemenskap. Ibland pratar vi om att vi får en ny medlem i familjen när man får ett litet barn. Och det är lite samma sak. Vi får en ny medlem i Guds familj. Och sen får barnet växa och i konfirmationen bekräftar man dopet. Det är en del. Och som sagt, som många vet, så är det här skiljelinjer och nästan stridsyxor som tas upp när vi pratar dop. Och vi lever i ett sammanhang där vi döper både barn och vi döper vuxna. Och det finns en teologisk hållning för båda. Så det här med att döpa vuxna, bekännelsedop eller troendedop, när ett kärt barn har många namn. Det här borde ju vara en väldigt viktig händelse i livet. Barn kan per automatik inte komma ihåg när de döps. Men vi som vuxna, vi kanske borde komma ihåg. Eller hyfsat vuxna i alla fall. Som tagit ett beslut att låta döpa mig. Och i någon mening fullt ut gå den väg som Gud längtar efter att få leda oss in på. Varför kommer inte jag ihåg det? Jag tror inte att dopet är en engångshändelse. Och nu tror ni att jag börjar surra om omdop här. Men det gör jag inte. Bara så det är sagt. Därför att jag menar att vi ska inte döpa om oss. Men att vi behöver påminna oss om att vi är döpta in i Kristus. Att det är Gud som verkar i dopet även när vi är vuxna. Jag vet, en sång som man ofta sjunger i samband med när vuxna eller nästan vuxna döps. Det är: jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Jag tror en del känner igen den sången. Ett eget beslut att döpas och ett eget beslut att följa Jesus. Det här är väldigt individualistiskt och västerländskt egentligen. Helt plötsligt är det jag som har tagit initiativet. Och är det då jag som har beslutat att aldrig mer tillbaka gå? Då har jag ju ansvar för min gudsrelation också. Till viss del har jag ju det. Men jag vet inte, för min del i alla fall, så har inte min resa i tron varit linjär, rakt uppåtgående. Jag kanske är unik här, men det är ganska svajigt emellanåt. Det är mer en berg- och dalbana. Där jag ibland upplever att Jesus är med. Och ibland har jag inte ens funderat om Jesus är med. Jag har jobbat på egen hand. Och ibland undrar jag om Jesus verkligen har tid med mig. Ibland är det många steg tillbaka innan man går några steg framåt. Dopet handlar inte om känslor eller om min kompetens. Dopet är precis som nattvarden ett sätt för oss att fysiskt markera vår tillhörighet. I våra sammanhang pratar vi inte så ofta om sakrament, Men om vi tänker på vad ordet betyder. Det betyder helig handling. Och det är det är. En helig handling när vi tar emot nattvarden. Och det är en helig handling när vi tar emot dopet. Därför att vi tar emot dopet. Det är inte jag som döps. Jag tar emot dopet. Det är Gud som handlar i dopet. Och bara för att vi är döpta så innebär det ju inte att vår tro är klar. Men det borde vara en handling som jag kan påminna mig om när jag är osäker på om jag är Guds älskade barn. Genom dopet skrivs vi liksom in i Guds berättelse där nåd och hopp är centralt. Det är väl något som vi kan behöva minnas när vi har de lite mörkare och tyngre dagarna framför oss. I dopet blir vi delaktiga med Jesus. Vi blir en del av Kristi kropp. Det är Gud som verkar i dopet. Det är väldigt lite jag egentligen. I nattvarden då säger vi: Kristi kropp för dig utgiven och Kristi blod för dig utgjutet. Kristi kropp. I nattvarden blir vi en enhet. Vi säger och bekänner, och det ska vi göra senare i gudstjänsten. Eftersom brödet är ett enda är vi fast många en enda kropp. Alla får vi del av ett och samma bröd. Och precis på samma sätt är det med dopet. Vi blir en del av Kristi kropp. Vi ber och Gud bekräftar att vi är älskade söner och döttrar. En kvinna som heter Elinor Gustafsson, hon beskriver det så här: dopet förenar oss med Kristus. Vi blir delaktiga i hans liv. Vi blir Kristi kropp. I oss pulserar gudomligt liv, men allt som oftast är det svårt att tro det. Ur vårt perspektiv lyser det ofta med sin frånvaro. Allt är så vanligt i församlingen. Det kokas kaffe, dammsugs, grälas, tröstas, sjungs och suckas. Men mitt i allt det vanliga pulserar det gudomliga livet en pulsåder som förenar sig i var och en som tror. Ett nät av osynliga trådar som gör oss till en enda kropp. Det är det som händer i dopet. Vi blir en del av Kristi kropp. Vi är på väg. Vi är inte färdiga. Jag önskar för min egen del och för församlingens del att Jesus ska få allt större plats. Inte bara så att vi ska följa efter Jesus och imitera. Då är det väldigt stor risk att det blir egen kraftväg. I egen kraft försöker vi leva som Jesus gjorde. Vi kämpar och jobbar på vår egen frälsning. Istället ska vi leva i dopet. Vi kan leva i Kristus. Inte likna Kristus. Påminna oss om att Gud tagit emot oss och att han kallar oss sina älskade. På samma sätt som vi i nattvarden tar emot och delar brödet, som är en bild av Kristus i oss. Om vi hade haft mindre pandemiska tider, då hade vi gett möjlighet till en enkel dopförnyelse idag. Det är en enkel påminnelse om vårt dop. Ett korstecken som målas i pannan med vatten efter att du fått svara på frågan: vill du leva i ditt dop och spegla Kristus i ditt liv? Alltså, vill vi acceptera det Gud har gjort i dopet? Förmodligen fick du ungefär den här frågan när du döptes som vuxen. Du har med församlingen bekänt din tro på Jesus Kristus. Vill du döpas in i Kristus? Eller om du döptes som barn, då fick de vuxna svara: Vill ni att ert barn ska döpas in i Kristus i denna tro? Vi döps in i Kristus, blir en del av Kristi kropp. Den här frågan som ställs vid dopbekräftelsen kan man faktiskt ställa till sig själv, även om man inte tecknar ett kors med vatten på pannan. Du kan fundera lite grann på den. Vill du leva i ditt dop och spegla Kristus i ditt liv? Vill vi spegla Kristus i våra liv på egen hand, men framför allt Kristi kropp tillsammans i församlingen, i Bifrostkyrkan, men också i den stora världsvida kyrkan, som vi brukar säga. Att leva dopet i Kristi kropp. Nu ska vi få sjunga tillsammans, och det är psalm 837.